Ja, det är Åke Sandin det här, och då är det dags för Tyresö U-lands- och fredsförenings Radiotuff nummer 1425. Programmet i största korthet. Ja, en hel kvart kommer Monica Schelin och jag att ägna åt att berömma uppåt 20 personer som sagt eller gjort något bra. Sen recenserar Hampus Eckermann Pierre Gilles nyutkomna bok Konsten att sälja krig om propagandans roll, men kommer också in på det otäcka kriget mot Jemen och att Saddam Husseins utskrattade propagandaminister Bagdad Bob inte hade så fel om den negativa utvecklingen i Irak. Men först Louis Armstrong som peppar för veckans rosor. Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, Stacy Brown. Ja, Monica Schelin, idag överträffar vi nog Louis Armstrongs alla good, bra, bon, för vi har massor av rosor att dela ut. Och den första vill jag ge till Tyresöbon, bror Perius, som till den socialdemokratiska partikongressen skickat en motion som bland annat lyder:
med tanke på den farliga och spända situation som råder måste svensk utrikespolitik och försvarspolitik framförallt inriktas på dialog och förebyggande diplomati. Det innebär att Sverige bör vara öppen för samtal och inte låsa fast sig i några försvarsallianser och inte bidra till osäkerhet genom att vara otydlig om sin inställning till kärnvapen. Mot den bakgrunden föreslås partikongressen uttala
att
Sverige undertecknar The Humanitarian Pledge och entydigt ansluter sig till kravet på ett förbud mot kärnvapen.
Att
Sverige under inga omständigheter och aldrig någonsin accepterar kärnvapen på svensk mark.
Att
arbetet för Norden som en kärnvapenfri zon intensifieras.
Och att
socialdemokratin kategoriskt säger nej till att svenskt medlemskap i NATO.
Och sen en ros till förre ambassadören Sven Hillman som på ett seminarium med titeln
Rysslands folk är inte våra fiender
bland annat sa:
västvärlden borde ha välkomnat Ryssland mycket mer efter 1991. Det ligger också i vårt intresse att Ryssland utvecklas bra. Ryssarna är besvikna och frustrerade av västs mästrande attityd. Bästa vägen till positivt samarbete är att mer fråga efter vad Ryssland är intresserat av än att saluföra vad vi tycker att det borde vara intresserade av. Det reser idag färre svenskar per år till Ryssland än till det forna Sovjetunionen. Fler människor borde besöka Ryssland och se landet med egna ögon hur det verkligen är. EU borde slopa visumkravet. Och vore ryssarna förnuftiga skulle det på sin sida ensidigt slopa visumkravet.
En ros till årets mottagare av Nobels fredspris, Colombias president Juan Manuel Santos, som förklarat att priset egentligen är till minne av alla offren för kriget mellan FARC-gerillan och regimen. Det kriget har varat i 52 år och kostat över 200 000 människoliv. Och sen en ros till den amerikanske marinkårsgeneralen Joseph Dunford som varnat för en flygförbudszon i Syrien som skulle kunna resultera i ett tredje världskrig.
Trots konsekvenserna har Hillary Clinton förespråkat en flygförbudszon under sin presidentkampanj allt sedan oktober 2015, bara några dagar efter det att Ryssland började en bombkampanj som syftade till att upprätthålla stabiliteten i den syriska regeringen.
Sen rosade till brittiska tv-kanalen BBC som i ett långt reportage frågar:
hur blev fredliga, demokratiska och flyktvänliga Sverige ett exportland för jihadister?
BBC försöker förstå varför andelen terrorresor från Sverige är bland de högsta i Europa. Drygt 300 personer har rest till Syrien eller Irak för att strida med extremister enligt Säpo. BBC har bland annat intervjuat 23-åriga Sara från Göteborg som återvänt från IS-fästet Raqqa i Syrien. Hon beskriver hur hon tappade världsuppfattningen på det här sättet.
Det enda jag tänkte på var hur jag kunde dö och på snabbast sätt för att komma till himlen.
Och hennes tro stämmer tyvärr med den egendomliga uppfattningen att om man dör eller dödar för islam kommer man till paradiset. Sen ros till filmaren och debattören Maj Wexman som på Facebook ofta länkar till läs- eller hörvärda texter eller intervjuer. Hon har bland annat lagt in en intervju med Syriens president Assad och fått följande kommentar.
Men är han inte en ondskefull krigsförbrytare?
Och Maj svarade:
det har ni lärt er av våra västmedia. Tillfälligtvis har jag filmat i de flesta länder i Mellanöstern, även i Syrien. Ni fattar tydligen inte skillnaden mellan en president som går in för ett sekulärt styre och många religioner i förhållande till Saudiarabien, Qatar och de andra sharia-styren som sedan 2011 försett ISIS och de andra fanatiska islamistiska rebellerna med vapen och pengar. Men det har även USA, så därför måste ju Assad vara skurk. Jag blir bedrövad över er oförmåga att använda ert kritiska sinne.
Sen en ros till Michael T. Clare, amerikansk professor i World Security Studies, som skriver så här:
allt fler politiker och militärer hävdar att krig inte bara är möjligt utan kan bryta ut när som helst. Denna nya hållning har lett till ökade spänningar mellan Ryssland och västvärlden. Liknande förhållningssätt har historiskt ofta lett till överilade krig också när diplomatiska lösningar hade varit möjliga. En möjlig scen för ett nytt storkrig är mest trolig utmed NATOs östliga gräns i Polen och de baltiska staterna.
Som alltså den amerikanske professorn. En ros till Cecilia Udén och de få andra som trots allt ibland tar upp det bortglömda bombardemanget av Jemens huvudstad Sana. Hon säger bland annat om det krig som man sedan mars 2015 har drabbat det fattiga landet så grymt.
Kriget anses framförallt ha drabbat civilbefolkningen. 3800 civila har dödats i de saudiska bombattackerna och enligt FN har minst 9000 jemeniter dött till följd av kriget, bland annat av svält och sjukdomar på grund av blockader som gjort bristen på mat och medicin akut. 370,000 barn i Jemen lider av akut undernäring. Den senaste bombningen riktades mot ett begravningsfölje varvid 150 civila dödades och cirka 500 skadades.
Och nyligen meddelades att amerikanska krigsfartyg skickat missiler mot Jemens huvudstad Sana. Och sen en ros till amerikanskan Jill Stein från The Green Party, det gröna partiet, som ställer upp i det amerikanska presidentvalet som ju helt domineras annars av Trump och Clinton. Tyvärr får hon inte mycket publicitet trots att hon är ett bra alternativ till de båda huvudkandidaterna som många betecknar som ett val mellan pest och kolera. Om det saudiska bombkriget mot Jemen, säger Stein.
Vi borde inte sälja vapen eller på annat sätt stödja saudierna som det senaste decenniet mottagit vapen för 110 miljarder dollar trots sina brott mot mänskliga rättigheter och krigsförbrytelserna som begås med USAs stöd.
En ros sedan till Ulf Bjerén som i tidningen Sydöstran 5 oktober skriver under rubriken Det smutsiga kriget mot Syrien, bland annat följande.
Det är ett angreppskrig, tidigare huvudsakligen genom ombud, men på senare tid också genom direkt intervention. Syriens legitima och av FN erkända regering har i enlighet med folkrätten bett om stöd av Ryssland för att bekämpa det utlandsstödda angreppet. När USA och dess koalition bombar utan tillåtelse av Syriens regering och skickar in vapen och terrorister på Syriens territorium är det kränkningar av Syriens suveränitet och brott mot internationell rätt.
Och Ulf Bjerén skrev också följande.
Tillkommer att USA och EU utsätter Syrien för olaglig ekonomisk krigföring. Sanktionerna vilka stöds av Sverige som stat är enligt en FN-rapport den viktigaste orsaken till svälten i Syrien. Genom att angriparna behärskar massmedia kan det föra ett intensivt propagandakrig som missleder opinionen i väst. Falska anklagelser och aktioner med falsk flagg lanseras på löpande band så att det blir svårt att hinna bemöta dem innan de biter sig fast i det allmänna medvetandet.
Och Bjerén slutar sin artikel så här.
Den senaste vapenvilan sköts definitivt i sank när USA medvetet bombade ihjäl 62 syriska armésoldater. Därmed agerade USA som flygvapen åt IS och tvingade Syrien att med ryskt stöd ensamma fortsätta kampen mot terroristerna.
En ros till den undersökande brittiska journalisten Vanessa Bealey som i augusti besökte Aleppo i Syrien. Hon rapporterar om att det syriska folket lider under vad som kallas moderata rebeller uppbackade av USA, NATO och deras allierade i Gulfstaterna samt Israel. Men deras lidande är ignorerat i västmedia. Hon berättar till exempel från det västra rebellkontrollerade området. Från det flydde 600 000 människor till det regimkontrollerade östra Aleppo redan 2012. Och sen en ros till professor Björn Larsson som i Sydsvenskan på tal om Sveriges återgång till värnplikt påpekar.
Rättigheten att själv besluta när, för vad och för vem man är beredd att riskera och offra sitt liv kan aldrig delegeras. Det är och borde vara en mänsklig rättighet som går före alla andra mänskliga rättigheter. Jag skulle vilja gå så långt som att hävda att den enda stat som det vore värt att offra sitt liv för vore den stat som gav medborgarna friheten att själva till
själva välja om man vill göra det eller inte. Sen en ros till fredstidningen Pax som alla tuffmedlemmar får. Nej, de får inte längre. Men några får den. Som har en krönika av Josefin Lind som är generalsekreterare i Svenska läkare mot kärnvapen. Rubriken är
Nu förbjuder vi kärnvapen.
Och hon börjar så här.
Min vän Setsuko Turlov var 13 år när den amerikanska atombomben förintade hennes hemstad Hiroshima. Hon har berättat hur hon kravlade sig ur den raserade byggnaden hon befann sig i för att finna sina medmänniskor ligga döda överallt på gatorna. De som inte omedelbart hade omkommit gick som spöklika figurer runt i staden med huden hängande från kroppen, letande efter vatten och vård. Nästan ingen sjukvård fanns då de flesta läkare och sjuksköterskor också hade omkommit. Och sjukhusen var raserade.
En ros sedan till Svenska Freds nya ordförande Agnes Hellström som framträdde vid ett tuffmöte den 13 oktober och fint och kunnigt berättade vad som är fredsorganisationens främsta frågor av idag. Hennes anförande återges på Radio Tyresö 91,4 MHz eller på webben tyresoradion.se. En ros också till Pierre Gilly som nu utkommit med boken Konsten att sälja krig med undertiteln Propaganda från Cato till NATO. Cato var ju den romare som på 100-talet före Kristus slutade alla sina tal i senaten med orden Praeterea, Quense och Carthaginem delendam esse. Du är latinare, Monica, du kan väl översätta det, va?
Absolut. För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras.
Och militäralliansen NATOs många krig känner vi ju till. Hampus Eckermann kommer strax att recensera boken här i Radio Tuff. Och slutligen, rosor till Svenska Akademin. De har aldrig fått någon ros av oss
förut.
Som till Nobelpriset i litteratur 2016 utsett poeten och sångaren Bob Dylan. Och vi ska nu höra fredsaktivisten Joan Baez sjunga Dylans låt Blowing in the Wind.
Den är fin.
Before you call him a man, how many seas must the white girl sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Before he sees the sky, how many ears must one woman have before she can hear people cry? And how many deaths will it take till we know that too many people have died? The answer, my friend, in the wind. The answer is blowing in the wind.
Singing la respuesta, mi amigo, está sonando en el viento. La respuesta está sonando en el viento.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Nu sa du här i Radio Tuff fredsaktivisten John Baez sjunga Bob Dylans Blowing in the Wind. Och nu har jag med mig på telefon Hampus Eckermann. Kan du sjunga Blowing in the Wind eller något sånt där?
Det är kanske inte just den, alltså jag kan sjunga, men antagligen är det inte anständigt så att det är nog bäst jag låter bli.
Vad har du på hjärtat i så fall?
Ja, jag har en rolig och intressant bok som är nyutgiven som heter Konsten att sälja krig. Propaganda från Cato till NATO av Pierre Gilly.
Vet du vem Cato var?
Jag vet vem Cato var faktiskt.
Vet du
och
hur han
står slutade? Också i boken så att det hjälpte mig lite.
Vet du hur han slutade alla sina anföranden i romerska senaten 170 år före Kristi födelse?
Ja, för övrigt anser jag att Kartago bör jämnas med marken.
Vad allmänbildad du är, tack. Ja, Plantero, och Kense och Kartago nämnde Lenda Messa heter det på romarspråket. Ja.
Ja, och det här är som sagt en alldeles ny bok utkommen då, nu i höst. Och den handlar då om krigspropaganda. Och den är uppdelad i tre delar. Var de två stycken är de vanliga. Det ena är vilka propagandametoder finns det. Och sen en del med då historiska exempel från olika krig. Men den första delen av boken är lite unik. Den har inte jag sett i den här typen av böcker förut. Så jag tyckte det var lite roligt. Och den handlar helt enkelt om hur lättlurad är människan. Och går in på hjärnforskning.
Jaha.
Och den kollar sådana enkla saker som att exempelvis låt oss säga att man visar människor en bild på olika linjer. Och så säger man, ber man dem säga då vilken av de här linjerna är längst. Mm-hmm. Och då är det så att är man ensam och ska välja, då kommer man säga att den här linjen är längst. Men sätter du innan en gäng människor som pekar ut fel linje, då blir folk ofta så nervösa att man följer med gruppen, vare sig det är sant eller inte, vare sig man trodde eller något annat.
Mm-hmm.
Och det är ytterst liten en grupp som då ändrar sig. Så att bara det här att man har många människor som säger en sak gör att helt plötsligt bör man påverka andra, även om de kanske ensamma skulle veta att det var fel.
Så dissidenterna är viktiga?
Dissidenterna är absolut viktiga, men just det här att det är lätt att påverka bara genom att få tillräckligt många en grupp att säga saker. Och det märker man, han tar exempel i boken rent praktiskt som en metod, upprepning. Den har vi ju sett hur många gånger som helst då. Att man låter folk säga samma saker. Ungefär som det här för övrigt anser jag att Kartago bejämmas för marken. Mm. Men låt oss säga att vi istället tar 10 personer som säger den här saken. Men de använder lite olika meningar. Och de gör det i 5 eller 10 olika tidningar. Och då blir det helt väldigt svårt psykologiskt att stå emot.
Vad säger han om NATO då? Är han NATO-vän eller är han kritisk mot NATOs många krigsäventyr?
Ja men alltså det här är ju en kille som är kritisk mot krig i sig. Så han är ju förstås kritisk mot NATOs krig precis som alla andra. Han har en ganska bra poäng här som jag tycker är intressant nu när det börjar komma till Syrien och annat. Vi ser ju att det är väldigt mycket tal om Syrien och om bombningar. Och nu börjar man igen diskutera flygförbudszoner och sånt.
Det har redan dödats och fått 300 000 människor. Men något litet barn som man får se gång på gång. Som ryssarna ska bomba till igen. Det är det viktigaste just nu i media.
Ja. Och då har han ju ett kapitel som säger till exempel att när man vill förklara krig så får man aldrig säga att det är krig man förklarar. Man gör det alltid om något skäl. Man går in för att försvara någon annan eller för att hjälpa eller för att rädda eller till och med för att förhindra ett krig som annars skulle uppkomma.
Mm.
Och då vet vi ju att när det gäller Syrien och så vidare så är det ju så att då börjar väldigt många nu ropa på flygförbudszon. Vi måste ha en flygförbudszon. Och till och med de här vita hjälmarna som nyligen vann det alternativa Nobelpriset. De håller på att ropa på flygförbudszon.
Mm.
Men flygförbudszon, det är egentligen bara ett annat uttryck för en markinvasion. Det vill säga att ska man ha flygförbudszon, då måste du kontrollera luftherraväldet. Ska du kontrollera det, då måste du helt plötsligt ta en massa militärer på mark där man kan skicka iväg flygplan från och så vidare. Och det, vi pratar 10 000-tals människor. Så egentligen handlar det om en invasion.
I Libyen var ju flygförbudszon förbud mot Gaddafis eget flyg medan NATO bombade friskt och dödade civila.
Exakt. Så att det där flygförbudszon är bara ett annat namn för en invasion på något vis.
Hillary.
Men det intressanta som han nämner här, om vi nu tar NATO och Ryssland så här, så menar han att vad man ska titta på om man vill avslöja propaganda, det är ofta konsekvensen. Hur konsekventa är folken? Exempelvis om folk säger så här många människor håller på att dö just nu i Syrien. Vi måste göra ett ingripande, vi måste skicka in militär för att skydda de här människorna. Säger man samma sak om Jemen där lika många människor håller på att dö just nu?
Saudi.
Eller agerar man helt annorlunda där?
Saudi och stödda av USA och Gulfstaterna bombar sedan ett och ett halvt år huvudstaden Sana.
Ja, och då börjar det bli, om man bara säger det ena fallet, då vet man att det handlar om propaganda. Därför då finns det ingen konsekvens. Börjar man prata jättemycket om att vi måste hålla på att rädda folk, men man gjorde inte det exempelvis i Israels bombningar av Gaza. Man gör inte i Yemen, där hjälper man till att bomba istället. Det är de senaste uppgifterna har kommit fram att både Storbritannien och USA, de har folk direkt i kontrollrummet i Saudiarabien som hjälper till med bombningarna. Så att där är det tvärtom. Så att både Ryssland och NATO är ju självklart skurkar när de håller på att bomba på det här sättet. Därför de är bara intresserade av sin egen geopolitiska makt. Och då får folk dö som de vill. Men som sagt, ingen av dem är ju några snälla människor.
Ja. Har du något annat än den där boken av Pierre Gilly, Konsten att sälja krig, som du har pratat om nu?
Ja, alltså den här boken överlag tycker jag är intressant just därför att den går egentligen hela vägen fram till nu till Syrien och tar Ukraina och så vidare som exempel. Men det man märker i boken är att det blir svårare. Det är svårare och det känner jag själv nu i konflikter att någonstans på 90- och 2000-talet då var det lite lättare att hålla reda på propagandan. Men ryssarna har blivit bättre på ett helt annat sätt. De har lärt sig ur västerländsk propaganda. Och det är väldigt intressant det här just nu för att nu kommer ju hela tiden uppgifter om det amerikanska valet om hur ryssarna. De har hjälpt till att hacka e-mailsystem och sprida informationen. Och det fanns en väldigt intressant artikel jag läste nyligen om hur många länder har USA blandat in sig i valen i. Och det är en artikel från Washington Post och det är ju hur många val som helst. I den här artikeln så nämner man mest de gamla exemplen när man nämner Kongo, man nämner Guatemala, den Chile och så vidare. Känner man till de här. Men exempel skulle man ju lika gärna kunna säga att USA har ju också haft stött olika grupperingar i Georgien, i Ukraina och så vidare. Så det är intressant just nu att ryssarna på något sätt använder samma metoder och börjar påverka i USA. Det märker man ju verkligen på Trump, hur mycket han åkte dit nyligen på att ta uppgifter direkt från rysk propaganda. Och även Sverige börjar ju påverka. Sverigedemokraterna är ju nära allierade. Ryssarna ger ju...
Men den svenska media är ju en upprepning av västliga amerikanska medier.
Ja, och så har det ju alltid varit. Men det är ändå intressant hur det börjar smälta ihop. Hur det blir svårare. Förr i tiden kunde man ändå veta på något sätt att dissidenter och andra hade ofta ganska bra faktakoll, men nu börjar de ofta smälta ihop med ryska informationsuppgifter och annat på ett helt annat sätt. Det är svårare.
Du hade någonting om Bagdad Bob, Saddam Husseins propagandaminister som snackade så mycket om framgångar i kriget som gick åt helsike.
Ja, han var ju ett skämt.
Ja.
Bagdad Bob eller komiska Ali kallades han för ibland just därför att hans kommentarer var så skrattretande. Och det var de ju, men nu finns det en väldigt rolig artikel i The Atlantic som har gått igenom och tittat vad sa han och hur mycket av det här stämmer
med
efteråt, 13 år efter.
Ja.
Och då är det inte lika roligt längre, utan då är det, då fastnar skrattet i halsen. För han sa sådana saker som att när ni invaderar och slåss nu, kom ihåg att då är det, ni slåss inte mot Saddam Hussein, utan ni slåss mot Irak. Ni måste ta varje stad, varje provins själva för att det ska kunna bli någonting.
Ja.
Alltså, han
det han förutsåg eländet som skulle komma ifall han Saddam förlorade.
I hans kaxiga uttalande fanns det en hel del sanning som man då skrattade åt.
Ja, ja. Jaha. Tack ska du ha, Hampus, och god fortsättning på hösten och kom igen nästa Radiotuff.
Ja, tack själv.
Nu återstår av Radiotuff bara att påminna om två viktiga dagar. Måndagen den 24 oktober är det FN-dagen och då ska vi försöka vara i centrum med bokbord vi i Tuff om vi får tillstånd. Och sen torsdag den 27 oktober har Strandskolan sitt traditionella öppet hus. De ordnar då med mat, kaffe, underhållning av elever och personal, försäljning av elevarbeten med mera. Det är mycket trevligt och inkomsterna går främst till Tuffs projekt i Indien. Torsdag den 27 klockan 16 till 19. Ha det så bra, kära lyssnare.